Det var ett turbulent veckoslut för SFP. Det ska vi tala om här i dagens debatt, slaget efter 12. Nämligen en artikel på Hufvudstadsbladet, där så gick en del SFP-aktiva och radmedlemmar ut och kritisera partiet för att syssla för mycket med Österbotten och för lite med huvudstadsregionen. I korthet var det det som den här skrivelsen med artikeln gick ut på. Och det ska vi diskutera lite här idag tillsammans med Frida Sigfrids, SUs ordförande, nyligen omvald. Välkommen.
Tack.
Och Johan Ekman, journalist, politisk journalist här på Svenska Yle. Välkommen.
Tack.
Och med per telefon Joakim Horsma, du är en av dem som lite yttrar de här synpunkterna i artikeln nu i veckoslutet. Välkommen också du.
Tack.
Jo, du är med per telefon för att du har någon sorts friluftsdag idag och ska ut och cykla med en mängd andra från samma arbetsplats. Det där, först i allt korthet, om du på nytt kan berätta det som du egentligen redan säger i den här artikeln. Vad är det exakt som du anser att är på tok?
Ja, alltså det är ju mycket fråga om synlighet. Men givetvis så kan jag ju bara tala om min egen åsikt. Vad jag då tycker att om vi stirrar hemskt blind på den här artikeln så var det ju förstås mycket plock som det stod att flera SFP-medlemmar eller så här har tyckt så. Det kan man inte nu alls veta egentligen sen då vem som har tyckt så. Det var förstås var det ju sen då vissa citat, både som jag hade gett ett citat och då förstås vår kretsordförande Cecilia Ernoth hade vissa utlåtande och samma rättsstyrelsens viceordförande Paul Taimitar. Men som det nu lite helt är så problemet kanske just det där att den här synligheten som vi får, och vi vet alla att det är otroligt svårt att få en synlighet på det här, ska vi säga, då, hela det här finspråkig press och så här. För när det ändå till grund och botten för det mesta kretsar sig kring det här svenska språkets ställning och ärenden kring språket. Och då kanske det inte förefaller så naturligt för den finska pressen att ta notiser av det. Att det att partier skulle komma lite mera kraftigare ut med ärenden, helt klart tydligt sina åsikter gällande andra ärenden som då på det viset skulle hjälpa med synlighet, så skulle det säkert bli ett mer attraktivt parti även för finskspråkiga väljare och tvåspråkiga. För summa summarum, om vi nu ändå ser här på vad heter det, antalet röster som vi nu har fått i de senaste syftet, främst i riksdagsvalen, så inte kan man ju säga att det nu trots allt har gått så hemskt bra, oberoende var vi fast det var 4 år i oppositionstid eller då suttit i regeringen, så siffrorna är ju nog detsamma. Mm. Och som sådant, det var absolut ingen mening att det har kanske lite spårat ut sen på vissa sociala medier, den här artikeln, så ska jag säga, uppföljningen av det har varit. Jag tycker personligen att vi har absolut Finlands bästa justitieminister som bäst i sin plats. Anna-Maja är absolut den bästa justitieminister vi kan önska. Men vad heter det? Nu de här tiderna som vi har haft dessa utmanande tider, speciellt om vi tänker nu det här året, kanske då många vill begränsa det från start från mars, så vad heter det, har ju hennes tid, och hon har ju sett otroligt bra den här rollen som justitieminister. Men det har varit så mycket kanske. Så den här synligheten då gällande då andra politiska ärenden, så kanske hade blivit lite bort. Fortfarande otroligt bra minister, om det är frågan om det, då kanske vi kan också leva med tanke att skulle kanske vara friskt att ett mindre partiordförande inte skulle sitta på en tung ministerpost. Så, och istället ur den, från den sidan, då den vinkeln, komma in då med partiets mera bättre ärende. Så här. Klar, ministern ska ju alltid få upp i synlighet, men är det alltid så att det kommer falla hemåt partiet? Så det kan man ju alltid spekulera kring.
Nu ser jag åtminstone att Johan Ekman här sitter och vill svara eller kommentera.
Ja, om vi ser på det här förslaget som Joakim kom med, som först och främst, det är ju viktigt att komma ihåg också att justitieministerposten inte är en liksom speciellt tung ministerpost. Och sen är det ju förstås så att det är säkert ganska svårt om man inte innehar den där ministerposten som partiordförande, att då ha ett inflytande i regeringens arbete, att det skulle vara en ganska stor risktagning. Så därför tror jag att det är svårt ofta för partier att göra det förstås. Men jag tycker att om vi kanske går in på den här själva saken och den här substansen, den här kritiken som jag tycker att det är intressant, så tycker jag att den här dynamiken i den här debatten har varit ganska intressant. Det vill säga, det har varit så att först har vi haft ett missnöje som bevisligen finns någonstans i partiet, och sen har den kommit fram i medierna, och sen har efter det partihierarkin väldigt snabbt slagit tillbaka väldigt hårt mot den här kritiken. Det vill säga, olika partiledande politiker i partiet har gått väldigt hårt ut och förklarat liksom att antingen så har de här människorna inte riktigt förstått vad partiet håller på med, det är alltså i bästa fall, eller sen har man, och i värsta fall är det så att folk har dolda agendor här som de försöker driva. Och det här är ju en ganska typisk, det här brukar väl hända ganska ofta i partierna, sådana här diskussioner kommer fram, eller, och då blir det säkert också ganska svårt att på något vis lösa de här underliggande problemen som finns där också, kan jag tänka mig.
Vad säger du, Frida Sigfrids?
Jag har följt med de här diskussionerna, och jag tycker det är lite tråkigt att det finns medlemmar i partiet som inte känner sig hörda eller sedda. Och det måste man såklart ta på allvar. Men jag tycker inte att den här lösningen som nu kanske presenteras och den här kritiken som riktas mot Anna-Maja som partiordförande är befogad. Jag tycker att hon har behandlat alla regioner jämlikt, och det här är ju inte någon ny diskussion inom partiet, utan vi har diskuterat det här mycket, och till exempel i fjol på partidagen så uppmanar ju Anna-Maja de som kritiserar henne att vara i kontakt med henne personligen istället för att gå ut i media, och då ser vi ändå den här utvecklingen, och jag tycker det är tråkigt.
Alltså, menar du att vara i kontakt med henne personligen, hon är ändå en justitieminister, och att alla som är missnöjda ska ringa upp henne och säga att vad de tycker, så det är kanske inte heller en så där hemskt hållbar lösning.
Nej, det går ju inte att alla som är missnöjda ringer henne hela tiden, men till exempel som SUs ordförande har jag också en plats i partistyrelsen, och det här är någonting som inte har lyfts upp i partistyrelsen som ett sådant här stort problem, utan vi har istället diskuterat många lösningar på att hur ska vi kunna ta i beaktande också Östnyland och huvudstadsregionen och Västnyland, och jag tycker att vi har kommit fram till många bra förslag, och jag tycker att Anna-Maja har skött sitt jobb jättebra. Mm.
Men är det lite så just att om man inte sen, jag kan tänka mig att dynamiken blir den, att förstås om man sitter på de här centrala posterna i partistyrelsen eller i riksdagen, i riksdagsgruppen, i ministergruppen och så vidare, så då upplever man att man blir hörd. Men så som jag nu ser på den här diskussionen, så verkar det ju att det finns en grupp människor som känner att de just inte blir hörda tillräckligt bra. Och det är det som leder till den här spänningen. Och sen samtidigt så svarar man väldigt starkt från, nu idag läste jag i Hufvudstadsbladet också, var det Anders Adlercreutz, och också sen Henrik Stenbeck, riksdagsgruppens generalsekreterare, som kommer väldigt liksom, de förklarar nog väldigt sådär tydligt att de som kritiserar vet inte nu kanske riktigt ändå att vad som pågår, och det här kan kanske öka de där spänningarna egentligen, att de som kritiserar upplever att det inte finns ödmjukhet. Det tror jag, jag vet inte hur det är, men jag tror att det är så det kan uppfattas.
Joakim, vad tänker du om den här analysen här som Johan kom med?
Ja, alltså, nu håller jag ju delvis med det, att nu är det ju, vad heter det, som sagt, så är det ju vanligt att inför partiden, för alla partier, så lyfter man ju upp lite då, det är en diskussion då, att hur har partiordförande skött eller klarat sig, och hur partiet är lag, och finns det kanske något som ska kunna utmana det sittande partiordförande, så inte där på det viset något nyttigt, att lika mycket här det spekulerats det i samhällspartiet partiet där kring Petter Orpo också lyftes fram, att tråkigt att det inte finns vad heter det, någon som utmanar honom på den posten, att nu ska det ju en öppen dialog kunna föras, och så här, det är förstås kan vi alltid komma ihåg att, att sen när det nu kommer ut i press så kanske det nu sen då är lite vinklat då att inte, de här, inte det är ju direkt sådana här påhopp på att någon har sett sitt arbete dåligt. Det är frågan om att han inte huvudstadsregionen kanske då beaktas lika mycket. Vi ska inte glömma heller vad heter det då, de här vanda lokala politikernas inlägg som de hade. Det var mycket bra vad heter det, de hade. Huvudstadsregionen är ju ett helt ett annat situation än då övriga Finland med tanke på ökade befolkningen och det här. Alltså det finns utmaningar, det finns möjligheter, hur mycket som helst. Men inte hade det direkt hänt något på 8 år gällande de våra varvade siffror om man tittar på resten.
Mm. Det här överlag sen tror jag att ofta när det uppstår sån här kritiska rörelser, så de står och faller ju på det att om de har profiler som väldigt starkt kan sen driva den här kritikernas agenda och liksom kontinuerligt upprätthålla den här kritiken. Jag tror att nu så har den ju varit ganska okoordinerad, tycker jag. Det har kommit upp i någon sån här tidningsartikel och i medierna och sådär, men det verkar ju inte som om det finns någon som nu väldigt hårt driver på någon konkret förändring här i det här läget, vad jag ser. Jag vet inte vem som har klart ansvaret här som sån här ledare för upproret.
Ja, kanske det inte finns. Mm.
Ja, inte det kanske inte heller direkt att finns här någon grupp eller något som drar det här ärendet eller på något sätt det här. Det skulle finnas någon ledare i det. Jag blev själv uppringd av att det som lyfte det hela och då svarade på hennes frågor som det då kom att inte var jag på något sätt förberedd eller hade i bakfickan direkta vad heter det, förslag eller vad heter det, ändringsförslag eller så här att det här baseras lite på vad man tycker, men som sagt som Frida också redan sa tidigare att inte det här är på något vis en ny grej. Vi har talat om det här på partidagar tidigare det här några år och så här hade kommit upp och så hade från partistyrelsen sagt att nu tar man på i tur med det hela och vad heter det, nu är det att fokusera på huvudstadsregionen och givetvis också då Nyland och sådant speciellt kanske mer av Östnyland och när vi då tappar vår vad heter det riksdagsledamot, det har kommit in från den regionen. Så, men kanske det nu har varit som, vi kanske nu väntar då på att det ska ses konkret.
Frida Sigfrid.
Inte har ju Helsingforsregionen eller huvudstadsregionen varit på något sätt bortglömd, varken i parti eller i partistyrelsen. För att kanske nämna några exempel som Anna-Maja under den senaste tiden har gjort för att lyfta frågor i just huvudstaden är kanske de här rundabordsdiskussionerna kring dagvården som hon ordnar och prata om finansieringen för såväl så kom och luckan och till exempel att trygga Svenska teaterns finansiering. Och det här är ju sådana frågor som direkt berör Helsingfors och huvudstadsregionen. Men jag tror att den här diskussionen borde kanske mera fokusera på att hur ska vi kanske få tillbaka de här väljarna i Helsingfors. Och jag tror inte att problemet här är Anna-Maja utan att vi behöver en mer synlig ideologisk framtoning och en ändamålsenlig kandidatnominering och en mer tvåspråkig kampanj, vilket också i den här kritiken lyftes fram, men det är ju inte Anna-Majas fel.
Johan Ekman.
Ja, alltså jag har ju en sån här bakgrund att för jag blev journalist så har jag faktiskt också jobbat i politiken. Och jag har jobbat för en österbottnisk SFP-riksdagsledamot och jag har varit aktiv i Helsingfors kommunalpolitik, men och jag har vuxit upp i Åbo där jag faktiskt då var aktiv i SFPs ungdomsförbund. Det är nu ett antal år sedan redan, men jag tycker att det som är intressant att se är att den här diskussionen är ju inte på något vis hemskt annorlunda än vad den har varit liksom, i partiet väldigt länge. Att det finns liksom sådana här motsättningar här. Men jag skulle säga att en väldigt stor utmaning förstås för SFP och i Helsingfors måste ju vara det att det finns inte. Då när partiet hade flera riksdagsledamöter till exempel i Helsingfors så var det ju också en annan situation. För här finns ju också vissa ideologiska, det handlar ju inte bara nu här om en regional fråga utan det handlar också om partiets ideologiska framtoning just nu den här diskussionen också. Och jag tror att i Helsingfors så läget liksom spändare för att du har en riksdagsledamot egentligen. Och de riksdagsledamoten profilerar sig som socialliberal,
Eva Björde,
så då kommer du alltid att ha en grupp högersinnade som i partiet som också kommer att vara lite missnöjda med partiets profilering kanske där, och det ökar, det är också en faktor att ta i beaktande här, att det är inte bara det här Österbotten mot Helsingfors, utan det är också vilka frågor man lyfter fram kanske.
Jag måste säga, jag ringde ju runt och pratade med olika människor jag också igår, och det där hörde det här som Frida sa här just, att det saknas ideologisk någon sorts ideologisk sån här bild eller vision, att den här helhetsvisionen finns inte. Det var det som jag hörde av då flera sådana iakttagare och som har funnits med i partiets verksamhet tidigare åtminstone. Att det upplevs som att det är en samling projekt, att man går från okej, det är någon Vasa centralsjukhus och så är det någon bro som ska bryggas någonstans och så kanske det är någon skolstängning som man inte... Det är liksom en samling projekt, men det saknas vision. Och ja, du nickar Johan Ekman. Håller du med om den här kritiken?
Nej, jag tror att det är lite den sitsen SFP hamnar i väldigt ofta. Mm. Därför för att om man... Okej, men vi ska inte vara helt orättvisa heller. Jag tycker att SFP i ganska många år har arbetat med att ha en konsekvent sysselsättningspolitisk och ekonomisk-politisk sån här högerliberal framtoning. Att den man har försökt nog. Men hur som helst så verkar det vara svårt, därför för att om du för starkt lyfter fram ideologiskt någon frågor, om du skärpar din högerprofil, så då kommer du att göra många väldigt missnöjda. Om du skärpar mera din vänsterprofil, så kommer du också att göra människor
men
missnöjda.
Men måste du inte bara välja? Alltså, jag menar, du kan aldrig göra alla lyckliga. Det är ju precis som att du har en radiokanal och sen kan du spela lite musik lite för alla, så är det alltid någon, alla är missnöjda.
Det är sant, och sen, jag tror det också, och liksom, jag tror att det är väldigt svårt ofta att få också sen ändå, till och med ledande SFP-politiker att riktigt medge att är de mera vänster eller höger. Jag vet inte här nu till exempel om SU-ordförande, hur hon liksom definierar sig, så jag kan inte liksom...
No, vi kan fråga
henne. Hur ser du på det? Borde partiet vara mera vänster eller höger eller mitten eller...
Eller vad det är.
Jag tycker att partiet har en ganska klar position när det kommer till vänster-högerskalan, där man är relativt i mitten. Såklart finns det ju sen politiker som är lite mer vänster och vissa som är lite mer höger, och det finns det ju i alla partier, att alla politiker är ju aldrig exakt som partiet, och själv säger mig kanske som lite mer vänster på den skalan, för att svara på den frågan. Men det som jag väl lag tycker om de här regionerna, att det är jättetråkigt att de alltid sätts mot varandra, och det är ju inte enbart inom SFP, att man till exempel lyckas få igenom Vasa centralsjukhus eller Benegs Jakobstads tågstation, som det nu mycket pratas om, är ju inte liksom bort från någon annan region, utan man måste ju säga att partiet har lyckats i de frågorna man har drivit, och sen fortsätter vi driva fler frågor, att det är inte liksom bort från någon annan.
Den här tågstationen är för mig ett mysterium, alltså på det sättet som nylänning så fundera på, kan någon förklara och fördjupa för mig varför det var så viktigt att byta namn på tågstationen?
Och nu är ju själv hemma från Borgå och Östnyland, och det här är kanske inte heller min hjärtefråga, men det handlar ju om de som bor där, och att det, hur man profilerar den där stågstationen, att den är ju ändå Jakobstads stågstation.
Men på riktigt, hör du vad du säger nu, att utåt när man det där ger en sån här information så här på det här sättet, så det kan vara väldigt svårt för någon att förstå att det här är liksom en sak där partiordförande ska liksom profilera sig och stå framför det här, att okej, att det här var en stor grej det här, och nu byter vi namn på den här Vännäs-tågstationen och den heter någonting annat, och jag förstår det inte.
Det är en av många frågor som hon har lyft upp. Hon har ju drivit enbart den här frågan, hon har ju jobbat också med den.
Men det handlar om hur den bilden blir alltså utåt. Jag kanske har svårt att sätta ord på det, men att på något sätt så är det en sån sak som jag åtminstone har väldigt svårt att liksom fatta, att varför sätta krut på det istället för, och på det sättet förstår jag de här som det där har kommit med kritik, att nu till exempel har vi budgetrian här och det där de andra partierna går ut före och liksom ger lite vinkar här och där om att det här kommer vi inte att, och det här kommer vi att driva. Jag har läst tidningarna dåligt, jag har inte hört av SFP i den här frågan.
Jag tycker att SFP har haft en ganska klar linje när det kommer till att vilka frågor man lyfter upp nu i budgetrien, och till exempel svenska riksdagsgruppen presenterar ett åtgärdsprogram för vilka sysselsättningsåtgärder man vill se. Och det är ju ett exempel på vilka frågor man kommer att prioritera.
Jag hör att Joakim vill säga någonting.
Du får
harkla dig. Ja. Varsågod.
Men absolut, som just det här programmet som presenterades av SFPs riksdagsgrupp på att vad heter det här sysselsättning. Så den är oerhört bra vad heter det poäng. Det är faktiskt 15 olika punkter. Och det här är just en sån här fråga som till exempel jag önskar att nu har man klart kommit fram med de här vad heter det. Till exempel då gällande företagets generationsväxling, att man då på sikt vill avskaffa den här direkta arvsskatten i det istället för att när den realiseras, den här egendomen beskattas först då den här. Samt det här med när vi kommer till hushållsavdraget, det har vi, som jag minns här, det är alltid förespråkat det här med hushållsavdraget. Vad händer nu i regeringen? Jo, det tas lite mer på hushållsavdraget. Men nu är ämnen man är, att man blir höjer på hushållsavdraget. Det finns vad heter det, man betonar mycket starkt att man inte ska höja beskattningen. Nu är det frågan om det att håll hårt fast vid det när jag förstår att man sen i förhandlingar är tvungen att kompromissa så här. Men sen är det en sån grej att då vill du kanske då bli tvungen att kompromissa då gällande vissa av de här punkterna som inte kanske går igenom då i Sanna Marins ledda regering. Så är det ju ingen som säger att man inte fortfarande får komma fram med det och säga efter det här, att vi blev tvungna att kompromissa på det här, men fortfarande försökte vi nog dra igenom de här punkterna till det sista. Och den här slags politiken, det här ger också synlighet. Det är en fråga om att skapa en oro då, eller försvåra samarbeten i själva regeringen. Det är bara att profilera sig och att markera att det här är de grejer som vi har drivit. Lyckades vi eller inte, det får ni sen då, kan vi säga, skattebetalarna avgöra. Men som sagt, att höja lite på den här markeringsnivån. Att inte då falla ner där i kymundan och bara vara med och säga att nu har vi det här regeringsprogrammet och det här följer vi till punkt och pricka. Givetvis måste man göra det, men att, som sagt, vi var inte riktigt, riktigt ens om det där med de andra. Och sen, ja. Om jag kommer ännu för snabbt bara säga vad heter det, just gällande vad Frida sa då, att hur man ska då givetvis, det är ju en fråga, men jag tror att vi har tappat direkt så mycket väljare eller något på att få tillbaka röstar då, utan det här grejen i det hela är ju det att vi har nu talat så att det är ett tvåspråkigt parti och vi ska nå finspråkiga väljare, och det är ju det här som är om vi nu tänker till exempel på hushållsregioner som du har, befolkningen har ju ökat här otroligt mycket. Jag tycker alltid om att lyfta upp ett exempel, och det är det att om vi tittar på ett parti som heter Gröna, och då har man tittat på deras siffror i Nyland och Helsingfors, för att om man bara tittar på Helsingfors så är de ännu mer smickrande för de gröna. Men om de har ökat från 2011 till 2019 60 000 deras restaurantan. Och då är det, ställer vi frågan, det är ju frågan om människor som du har flyttar ju hela tiden folk i Östersund. Varifrån kommer de här människor? De kommer från, det vill säga då, landsbygden, om man nu får använda en sån term här. Det, som jag vet, det är inte Centern som är det där stora partiet här. Hos farande i kommunen där. Och där de kommer hit så har de lättare att profilera sig och finna då till exempel gröna värderingar. Är de här gröna värderingarna numera det som de var i tiden när partiet grundades? Att här är sådana här lite grejer. Här har vi tappat. Det är det här som jag brukar lista upp vad som inte har skett i SFP. Motsvarande siffra är faktiskt 2700 mer resten.
Nu vill både Frida och Johan vill här kommentera. Frida bara först om ordet så. Kort gärna, för att vår tid är inte, vi har inte så mycket tid kvar.
Yes. Jag ska kunna börja med det här kring regeringsförhandlingarna som Joakim lyfte upp. Jag var själv med och förhandla fram det här regeringsprogrammet. Jag tycker att SFP gjorde ett helt fantastiskt jobb där vi fick med nästan 75% av vårt riksdagsvalsprogram i regeringsprogrammet, vilket nog påvisade att det gick bra för oss faktiskt. Det här hushållsavdraget är ju kanske det som Joakim lyfte upp, är ju en av de frågorna där vi inte lyckades stoppa en skattehöjning, men det är ju någonting som vi fortsättningsvis jobbar på. Sen kan jag inte vara utan att nämna också den här tvåspråkigheten. Så som förbundsordförande för Svensk Ungdom så tycker vi att partiet också borde ta en större roll och nå ut till finskspråkiga väljare, och det är någonting som vi i Svensk Ungdom också jobbar jätteaktivt med, och vi profilerar oss exempelvis inte som ett språkparti i Svensk Ungdom, och vi har många medlemmar som inte pratar överhuvudtaget svenska, och man ska också kunna vara med i verksamheten även om man är totalt finskspråkig. Men det här är kanske också en lite felaktig bild som media ofta målar upp, och man frågar alltid om svenska språkets ställning och tvingas alltid svara på de frågorna, även om det kanske inte är de man just då skulle vilja driva.
Mm. Men är inte just här nu problemet då för SFP att komma, jag menar, SFP är ett väldigt identitetspolitiskt politiskt parti förstås, för att det handlar om finlandssvenskheten, men utmaningen tycks vara då att få röster genom att komma, genom att bredda på profilen, inte mera vara ett så identitetspolitiskt parti. Okej, då måste man ta ideologiskt också ställning. Nu, jag ställer mig bara frågan att eftersom här nu har kommit fram att SFP har en så tydlig så här mera höger marknadsliberal liksom ekonomisk och sysselsättningspolitisk framtoning som båda andra här i diskussionen lyfter fram, så varför verkar det inte heller då räcka att få, jag menar, det är ju inte en brist på och liksom då programarbete, och nu finns det ju politiker som talar om det här och för fram det alltid i olika regeringsförhandlingar och sånt, men ändå så verkar det som om det här inte verkar vara rätt väg att gå. Så där tror jag att det inte liksom finns riktigt, för att ingen har kommit på riktigt ett svar här, eller har jag fel? Borde man pröva på något helt annat än att då liksom det här med att sänka skatter och så vidare som nu har kommit fram här? Och sen ännu det skulle jag säga att okej, om man är med i regeringen och börjar hemskt mycket profilera sig genom att kritisera den regering man sitter i, så det brukar inte ofta fungera av någon orsak så jättebra. Att Centern har försökt med det här och det har ju inte funkat så jättebra, så jag vet inte att om ni tror att om man profilerar sig genom att kritisera sen regeringen liksom i de punkter man inte är nöjd, tror ni då att det skulle hjälpa liksom att höja profilen och få mer röster?
Ja, om jag får klicka in i det, så det var jag menar var inte det att man behöver kritisera, utan man måste vara lite framhäva vad ens egna vad mål i den diskussion här, förhandlingar som det var frågan om. Att förklara det, ge klara det ute, vilka var egentligen de målen som vi hade, nådde man då sen lilla ut. Jag menar, sen när förhandlingarna är färdiga, det är ju beslutet, så inte binder man sen mer än något på att kritisera. Utan man kan bara ta en liten sån här, ska man säga, efter en avrundning i det hela, och säga att okej, det här måste vi ju inte nu, så som Frida i studion sa, men vi jobbar fortfarande, vi jobbar hela tiden på det. Mm. Och så här, att det inte är rätt att man ska absolut börja här kritisera, innan man på det. Mm.
Joakim, din telefon hörs just nu ganska dåligt.
Aj, okay.
Ja, jag tänkte att om du satt den på någon handsfree eller någonting så...
Nej,
jag hör nog, men att det kan vara lite ansträngande att försöka uppfatta. Ah, okay. Men jag hörde vad du sa, och det gjorde säkert både Frida och Johan också. Och din Nicka här, jag hoppas lyssnarna också hörde det. Men det som jag kanske skulle vilja ta in som exempel här, så Centern helt nyligen så plockade poäng på det att de kunde säga att det var ett villkor av dem att de här reserestriktionerna skulle lindras. Och då gick Marin mot sin egen minister Krista Kiuru i den här frågan. Och då plockade de jättesnabbt poäng på det. Är det den sortens politik du efterlyser, Joakim?
Absolut. Det var ett mycket fint drag av de inte i den här grejen. Som sagt att komma ut med det, det var förstås hur man då förde fram det. De sitter ju förstås med mycket fler ministrar, de har en ganska tung roll i regeringen. Så klart, de kan kanske uttrycka sig lite kraftigare då än vad SFP kunde göra. Men som du ser här, statsministern väljer då istället Centerns vad heter det, tanken i det hela, och inte vad heter det, sin egen partiminister. Mm. Alltså, ja.
Johan.
Jag ser nu Centern också i kris. Jag menar, jag tycker att SFP verkar vara ganska stabilt. Sådär, om man ser att det är ganska samma där 4,5% liksom i alla. Okej, någon riksdagsledamot tappar man kanske i något val, men sen kommer det tillbaka någon. Men jag tror att kanske de kritikerna, eller de som är nu oroade här inom SFP, tänker också på lång sikt här nu. Att nu har vi sett en trend där många finspråkiga flyttar in till städerna till exempel. Att hur ska man åtgärda det här då, problemet?
Problemet?
ja, eller no, för partiet, ja, ja, för partiet är det ett problem därför, mm, för att bevisligen är det så att det är finlandssvenskarna som röstar på SFP i större grad om man inte lyckas få just de här finspråkiga väljarna, så man för konkurrensen blir hårdare, så då blir det ett problem för ett identitetspolitiskt starkt parti. Och som sagt, men min fråga här tidigare var den att eftersom man ändå har kommit med de här olika, mm, åtgärdsprogrammen, så varför syns inte de, tror ni, i väljarstödet?
Ja, är det kanske det att det inte har kommit tillräckligt tydligt fram då, att det har inte nått då den här nyhetströskeln som det heter, bland annat till exempel finspråkiga invånare. Så då måste man ju fortsätta på det ju, att förstärka branden ännu mer. Att det är där som det ska jobbas. Och det som jag tycker absolut mycket om i Johan Lindin, det är inledning just för det här att det tar om oroade. Inte kritiker, det är kanske det som vi lever. Vi är oroade.
Men du är oroad också. En av dem som är oroade. Så att nu går ju SFP mot en partikongress här alldeles om, ja, inte ens 2 veckor. Så att den här frågan kommer säkert att ventileras där. Tyvärr får jag lägga stopp här för tiden tar slut. Annars så skulle man gärna ha kunnat fortsätta en stund till. Men så här är det. En ny debatt blir det imorgon. Samma tid, samma kanal. Tack för sällskapet. Hej.